Jag är tacksam till Gud och till Kyle och Don som har gett mig förtroendet att få predika och leda ert söndags Herrens dags samling. Även om jag är ganska ny här, så jag tackar Herren att han har gett mig den nåden. Vi ska gå till första Thessalonikerbrevet, kapitel 4, verserna 9-12. Jag fick veta att damerna gick igenom det här på deras senaste bibelstudie, men jag hoppas ändå att jag kan bidra med någonting. Det var inte meningen, men det är så. Vi vet att Gud, ingenting är en slump, utan Gud styr allt som händer. Så vi kan lita på att Gud har någonting. Jag hoppas i alla fall jag kan bidra med något genom Herrens hjälp. Så slå upp första Thessalonikerbrevet 4 och så ska vi läsa igenom verserna 9-12. Jag läser från Svenska folkbibelns översättning. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos det utomstående och lider inte brist på något. I de här verserna så uppmuntrar alltså Paulus bröderna, eller både bröderna och systrarna som det här ordet bröderna står för. De uppmuntras i att överflöda i broders kärleken, alltså kärleken till de kristna, som Gud redan har lärt dem om. Och han uppmanar dem också att ha som ambition att hålla sig stilla, sköta sitt och arbeta med händerna. Och om de gör det så kommer de leva på ett välpassligt sätt hos de som är utanför, och de kommer inte ha behov av någonting. Och dessa verser är andra delen av de förmaningar, eller snarare uppmuntringar, som Paulus ger i detta första brev till församlingen i Thessalonike. De här uppmaningarna börjar vid första versen i kapitel 4 och fortsätter sedan fram till vers 12. Och han påminner dem här om föreskrifterna som de redan har fått, så att de överflödar i att leva ett liv som behagar Gud. Paulus är mycket glad och även stolt när han ser Thessalonikernas helgelse, och han vill uppmuntra dem att helgas ännu mer. Och det här är någonting som man ser i hela brevet från början och fram till detta. Det är att Paulus är mycket glad över att se Thessalonikernas helgelse. Han börjar också brevet med att säga att han och Silvanus och Timoteus tackar Gud för att Gud har utfört sitt verk i Thessalonikerna. De ser starka tecken på att de är utvalda av Gud, och han tackar Gud för deras verk i tron, arbete i kärleken och uthållighet i hoppet. Thessalonikerna hade tagit emot evangeliet som de predikade, och det kom i kraft och helig ande och gav stor fullvisshet. De tog emot ordet med glädje trots förföljelse, och de har blivit till föredöme för alla de troende i Makedonien och Akaja. Så Paulus och hans medarbetare hade predikat och arbetat hederligt bland Thessalonikerna, som hade tagit emot Guds ord, inte som människors ord utan Guds ord, som det sannoliken är och som verkar i dem som tror. Thessalonikerna har utstött många lidanden från sina landsmän, precis som församlingarna i Judén också utstått i sin tur från sina landsmän. Paulus beskriver Thessalonikerna med följande ord i kapitel 2 och 19-20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och glädje. Paulus och hans medarbetare har nu, efter att de skilts ifrån dem, längtat mycket efter församlingen i Thessalonike och velat besöka dem. De har varit oroade att deras arbete omintet gjorts under alla lidanden som de fått utstå. De skriver också att de hade skickat Timoteus till dem. Och Timoteus hade sedan kommit tillbaka med goda nyheter om församlingens tro, kärlek och längtan till dem. Och nu har Paulus och hans medarbetare fått nytt mod och glädje över Thessalonikerna och kan inte tacka Gud tillräckligt. Och de ber också till Gud för deras helgelse, och så kommer de till den här delen med förmaningar, eller snarare uppmuntrande ord, som vårt stycke idag är en del av. Så de är, Paulus och de andra, Silvanus och Timoteus står det, är glada över Thessalonikerna. Det här är inte ett brev med tillrättavisningar som andra av de brev Paulus skriver när han skriver för att tillrättavisa församlingarna. Han är glad och stolt över dem, men vill påminna dem om vad de redan lärt sig och uppmuntra dem att överflöda i det. Och nu skriver han, och vi ser i vers 9, så skriver han: vi behöver inte skriva till er. En intressant sak att notera är att texten i grekiska börjar och slutar likadant. Ordagrant så står det i vers 9: ni har inte behov. Och i vers 12 så står det ordagrant: ni kommer inte ha behov. Thessalonikerna har inte behov av att Paulus skriver till dem om broderskärleken, eftersom Gud redan har lärt dem att älska varandra och de också gör det. Om de fortsätter att följa instruktionerna som följer, så kommer de ha ännu mindre behov. Det verkar inte som att de behöver att Paulus just skriver om broderskärleken till dem. Han ville påminna dem tidigare i kapitlet om det som de hade lärt sig av dem och vilka föreskrifter de fått. Men de behöver inte påminnas om broderskärleken, för den har de uppenbarligen redan lärt sig om. Men inte av Paulus, utan av Gud själv. Broderskärleken, att älska varandra. Och det här är alltså inte kärleken till alla människor i allmänhet, utan den särskilda kärlek som kristna syskon, bröder och systrar ska ha till varandra. Vers 10 skriver han: den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. De älskar alltså inte bara varandra inom den lokala församlingen i Thessalonike, utan alla bröderna i hela Makedonien. Och som jag sa också, att med broderskärlek kanske inte passar så bra när jag ska predika för kvinnorna, men det är alltså ett kollektivt begrepp som används både med män och kvinnor, alltså bröder och systrar. I alla fall, Thessalonikerna visar kärlek även till bröderna i Makedonien. Och i kapitel 1, verserna 7-8, så står det även att de har blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja, och att Herrens ord har gett återljud från dem, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt. Deras tro har gått till kärlek. Deras tro och kärlek har gått till handling och blivit exemplarisk och även omtalad i Makedonien och överallt. Kärleken som man talar om är alltså inte en känsla man känner inombords när man tänker på andra kristna, utan någonting man visar till dem och som blir synlig utifrån. Man har inte behov att själv tala eller skriva om hur kärleksfull man är, utan den uttrycks i handling och ens kärlek blir omtalad av andra. Ordagrant så står det att de gör broderskärleken. De tar alltså broderskärleken till handling. Så fortsätter Paulus: men vi uppmanar er, eller uppmuntrar som vi hellre skulle vilja översätta det här, eftersom de redan gör det. Och han är glad och vill uppmuntra dem att överflöda ännu mer i den. Han talar på fler ställen i brevet om att de ska överflöda i det goda de redan gör. Bland annat 3:12. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra. 4:1. Ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta era liv ännu mer överflöda i detta. Det är alltså någonting som de redan gör, och de ska fortsätta låta kärleken flöda och överflöda. Både det grekiska och svenska ordet handlar om att det rinner över kanten. Om deras kärlek var en vätska som hälldes i en bägare, så har denna kärlek nu nått upp till kanten. Men de ska låta ännu mer kärlek komma så att det rinner över och flödar över. 5:13 är också intressant, och det missar man i den svenska översättningen om ni ser i kapitel 5, vers 13. Där betyder det grekiska ordet när den säger ni ska visa sina ledare den största kärlek. Men här står det i grekiskan, de ska visa sina ledare kärlek i ännu större överflöd. Och i verserna härifrån till 15 beskrivs även på ett bra konkret sätt hur sån här överflödande kärlek kan fortsätta flöda genom handling. Han säger först: visa era församlingsledare den största kärlek, eller kärlek i överflöd, för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er bröder, till rätta visa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Så även om Paulus alltså är stolt och glad över Thessalonikerna, så innebär det inte att de har uppnått någon sorts fullkomlighet, eller att de genom sin exemplariska kärlek är klara med det. Nej, de ska överflöda ännu mer i det. De ska inte bara hålla uppe samma höga nivå som de haft, utan överflöda ännu mer. Låt inte bara vara uppe till kanten på bägaren och stanna där, utan låt det rinna över. Så kommer nästa del av denna uppmaning i vers 11. Han uppmanar, eller uppmuntrar dem även att sätta en ära i att hålla sig lugna, sköta sitt och arbeta med sina händer. Det här budet kan kännas lite motsägelsefullt, att de ska sätta en ära eller ha som ambition att hålla sig lugna, att sköta sitt och arbeta med sina händer. Det känns ju inte som ett speciellt ärofyllt ämbete. Inte något som tycks vara värt att ha som ambition, sträva efter, eller något som kommer ge mycket ära och beröm. Att hålla sig lugn och arbeta med sina händer och sköta sitt eget. Men det verkar som att de särskilt behövde uppmanas till detta. Det var inte något som de redan var bra på här och skulle överflöda i, utan någonting som de behövde eftersträva särskilt. Han säger på ett sätt till dem att det är någonting ärofyllt i att föra ett sådant liv, tvärtom vad man tycker i världen där man söker ära och beröm. I första Timoteusbrevet 2:2 så ser vi att Paulus uppmanar till bön för alla kungar och människor och kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Så det här säger han att man ska vilja sträva efter, ett lugnt och stilla liv. Det idealiska kristna livet är alltså inte ett liv med fart och fläkt, även om Paulus verkar leva ett sådant liv. Men alla inte kallar det till det, utan de flesta ska leva lugnt och stilla, sköta sitt och arbeta med sina händer. Även Paulus själv berättar om sitt exempel i kapitel 2, vers 9, där han säger om hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last. Och i det andra brevet till Thessalonika skriver han samma sak, andra Thessalonikerbrevet 3:7-9. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Och fortsättningen där kastar även ljus över vår text idag. Andra Thessalonikerbrevet 3:10-11. När vi var hos er gav vi också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Men nu hör vi att en del bland er lever ordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Handlar alltså om ett problem hos dem som tyvärr inte försvann efter första brevet Paulus skrev, om att det var en del som inte ville arbeta och förtjäna sitt levebröd. De skötte inte sitt eget och arbetade inte med sina egna händer, utan de blev andra till last som måste istället försörja dem. Det verkar till och med som att de låg resten av samhället, de utomstående, till last, eftersom man säger till dem att om de lever på det sättet väcker de respekt hos utomstående och lider inte brist på något. Jag håller inte riktigt med om folkbibelns ordval i att det handlar om att man ska väcka respekt hos de utomstående, utan snarare så betyder det här ordet att man lever på ett passande och anständigt sätt. Det handlar alltså mer om att man inte ska väcka mycket uppmärksamhet genom dåligt uppförande eller att man orsakar oreda i sin omgivning. De skulle inte ligga andra till last eller göra mycket väsen om sig själva och sina behov och sin familj, eller sprida skvaller eller tala bakom ryggen eller orsaka allmän oreda. De skulle istället bidra till ordning och frid och fred i församlingen och i samhället. Det här gäller personliga affärer, men uppenbarligen inte när det gäller predikandet av evangeliet eller att man ska tolerera felaktigheter. Ser vi igen i kapitel 5:12-13 så står det om församlingsledarna, pastorerna, de äldste som arbetar i församlingen och arbetar i ordet, som undervisar och förmanar församlingen och förtjänar lön för det. Det ser vi även i första Timoteus 5:7-18 eller 17-18. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbel heder, särskilt de som arbetar med predikan och undervisning, till skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som truskar, och arbetaren är värd sin lön. Så det är undantag där för pastorerna och äldste i en församling och de som predikar, eller för predikan av evangeliet. Det är inte det han talar om när man ska hålla sig tyst och stilla. Men så säger Paulus också i 5:14 att församlingsmedlemmarna sinsemellan skulle tillrättavisa de som är oordentliga. Så det gäller alltså inte att vara lugn och tyst när det gäller den kristna plikten att förkunna evangeliet eller att korrigera felaktigheter. Det är inte heller det som menas med broderskärleken, att man tolererar alla felaktigheter och låter de som uppenbart är oordentliga och så vidare vara det utan att tala om för det. Vi ska se på vad vi lär oss av den här texten. Några lärdomar. Det första är att broderskärleken till varandra är utlärd av Gud. Att det är Gud som lär kristna om broderskärleken. Och hur är den då utlärd av Gud? Svar i tre delar. Det första: Jesus lärde sina lärjungar att älska så som han älskat. Johannes 13 och 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Så orden att älska varandra som vi ser Paulus använda här är ett direkt citat av det nya budet som Jesus gav. Jesus som är Gud lärde sina lärjungar och gav dem det nya budet att älska varandra. Det första budet är att älska Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Det andra budet är att du ska älska din nästa som dig själv. Dessa är de två första buden, och de är inte nya bud som Jesus kommer, utan de kommer från Gamla testamentet. De finns med i Tora. Jesus säger att det är detta som de här hela resten av lagens bud hänger på. De utgår ifrån de två buden, älska Gud och din nästa. Så det är inga nya bud. Men sen kom Jesus med ett helt nytt, unikt bud till sina lärjungar. Du ska inte bara älska din nästa som dig själv. Eller de ska inte bara älskas andra lärjungar som sig själva. Nej, de ska älska varandra som Jesus har älskat dem. Det handlar om broderskärleken mellan kristna. Och det är det nya budet. Budet har inte funnits tidigare, eftersom det inte funnits kristna innan. Och att Jesus ännu inte visat dem hur han älskat dem. Så Gud har lärt kristna att älska varandra genom att Jesus, Gud i köttet, lärde det till sina lärjungar. Han älskade först för det andra. Han älskade först genom att dö i sina lärjungars ställe. Jesus säger: så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Och i sitt första brev skriver sedan Johannes, i första Johannesbrevet 4 och 19: vi älskar därför att han först har älskat oss. Gud lär oss inte att älska varandra endast genom att säga åt oss att vi ska älska varandra. Han lär oss genom att själv älska oss och sedan säga att vi ska älska varandra på samma sätt. I Johannes 15 och 12-13, där Jesus upprepar sitt nya bud för lärjungarna, så förklarar han: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och Johannes förklarar i första Johannesbrevet 4 och 9-11: så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte att vi har älskat utan Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Så lägg nu igen märke till skillnaden mellan de olika kärleksbuden. Vi ska älska Gud högst av allt. Vi ska älska vår nästa som oss själva. Men mitt emellan dessa så skjuter Jesus in att vi ska älska våra bröder och systrar. Vi ska inte bara älska dem som vi älskar vår nästa som oss själva, utan vi ska älska dem mer än oss själva, mer än våra egna liv. Precis som Jesus älskade oss genom att ge sitt liv för oss. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. 1 Johannesbrevet 3:16. Och tredje delen av svaret. Hur Gud lär ut att vi ska älska varandra. Gud lär oss. Gud lär därför ut till kristna att älska varandra genom evangeliet. Så när det står att Thessalonikerna är lärda av Gud att älska varandra, så betyder det inte att Gud har kommit ner eller har uppenbarat sig i Thessaloniki och lärt dem det. Det är inte så det kommer gå till, och det kommer inte att gå till så för kristna i någon tid heller. Kristna har förstås lärt sig att de ska älska varandra av Gud genom hans inspirerade ord Bibeln. Och så skulle en del kanske förklara det, men det är mer allmänt. Jag tror inte heller det är riktigt i det Paulus är ute efter. En kristen har också på ett mer personligt sätt fått lära sig av Gud att älska sina andra syskon. Och det var när han som syndare fick höra evangeliet och blev född på nytt som Gud den helige ande lärde honom det. Ordet blev ande och liv för dem. När syndaren blir född på nytt och tar emot evangeliet, när han får upp ögonen och ser att det verkligen var honom som individ personligen som Gud Jesus älskade och dog för. Syndaren ser att Gud älskade honom, att han nu är född på nytt, ett Guds barn, en rättfärdiggjord kristen, lärjunge till Herren, och därför ska älska andra lärjungar så som han har älskat honom. Genom det har Gud lärt den kristne att älska sina bröder och systrar. Den kristne ser Guds kärlek till honom. Han har blivit förvandlad, och genom det lär Gud och ger de kristna kärlek att älska varandra. Den andra lärdomen från texten, eller läran, är att den här gudlärda broderskärleken ska överflöda. För det första, kristna ska överflöda i kärleken till varandra. Trots att Paulus säger till Thessalonikerna att de inte har behov att han skriver till dem om broderskärleken, skriver han till dem ändå och säger att de ska överflöda i den. Om broderskärleken redan flödar, ska den överflöda ännu mer. Istället för att berömma dem och säga att de är färdiga, så uppmanar han eller uppmuntrar han dem att överflöda ännu mer i kärleken. Även om det inte finns någon kritik att ge, utan de kristna har gjort rätt, så uppmuntras de av Guds ord till att överflöda ännu mer i det. Det är likt när Jesus säger: om någon tvingar dig att gå med en mil, gå 2 mil med honom. Och där talar han till och med om de som är onda mot en och som vill tvinga en att gå 1 mil. När någon har tvingat en annan att gå 1 mil, behöver denne sedan inte gå mer. Personen som har tvingat tycker själv att det är färdigt. Han är nöjd. Den andra som har blivit tvingad tycker förstås också att det räcker. Men Jesus säger: gå 1 mil till. Så dessa texter säger att om du gör det du ska, så är det bra. Men gör ännu mer. Gud har lärt er att älska varandra, och det gör ni med alla bröder i hela Makedonien. Men överflöda ännu mer. Håll inte vätskenivån av kärlek uppe till kanten av fatet, utan låt det rinna och rinna över. För det andra så tyder detta på att kristna aldrig uppnår perfekt helgelse. Som kristen uppnår man aldrig perfekt helgelse i detta liv. Nivån på den vilken man älskar är nivån på helgelsen som man uppnått. En kristen i detta liv kommer aldrig komma till punkten där han till 100% älskar Gud av hela sitt hjärta, själ, förstånd och kraft och sin nästa som sig själv. Och att uppnå samma kärlek med vilken Jesus älskat församlingen. En kristen må uppmuntras i att ha kommit en bra bit på vägen jämfört med en del andra kristna. Men det är aldrig så att nu är det bra, nu har du uppnått fullkomlighet och det finns ingenting mer du kan göra nu än att hålla uppe detta tempo. Nej, kristna bjuds i så fall till att fortsätta göra framsteg och överflöda ännu mer. En tredje sak som jag vill dra ur den här textens sista verser i korthet. Som vi ser är att broderskärleken är både universell eller global och lokal. För det första så är den universell, den går ut till alla kristna. Thessalonikerna visade inte bara kärlek till varandra, alltså i sin egen församling, utan till alla troende i hela Makedonien. Kristens kärlek håller sig inte endast inbördes i den lokala församlingen, utan går också ut till andra kristna i städer och länder. Idag har man skäl att vara avvaktande till en början, för det finns många som efter de här 2000 åren som kallar sig kristna och församlingar, men som inte är det. Vi ska förstås älska alla och vilja att de blir frälsta och ge dem evangeliet. Men vi kan inte ge felaktiga signaler och insinuera att de redan är frälsta. Det vore att ge dem falsk frälsningsvisshet och är i själva verket inte kärleksfullt. Men när kristna från olika ställen möts och börjar tala om sin tro på Gud och hans ord och upptäcker att de tror likadant. De upptäcker att de tror på Bibeln och har samma bibliska evangelium. De har kanske lämnat sina förra obibliska församlingar och gått in i en gemenskap där de vill följa Bibeln. De berättar sina vittnesbörd om hur Gud frälste dem och hur de har omvänt sig och växer i helgelse. Och då brinner deras hjärtan och de känner en stark kärlek och enhet med varandra. Så har det varit när jag kommit hit till Finland från Sverige och när jag besökt andra länder och på olika kristna konferenser som har ordnats för att träffa bibeltroende evangeliska kristna från många olika länder. Och jag har även träffat en kristen från Australien en gång. Så långt bort ifrån. Och för det andra är broderskärleken lokal. Sätt en ära i det lågmälda, enkla kärleken inom församlingen. När Paulus talar till dem att hålla sig stilla och sköta sitt eget kan han också ha i åtanke att att göra detta går lika bra att göra på sin egen plats. Att hålla sig på sin egen plats. När han säger att den kristna kärleken ska överflöda menar han inte att de ska överflöda vidare sett till området Makedonien. Att de ska fortsätta vidare till ännu större geografiska områden. Det finns mera mindre saker där de kan sköta sitt på sin plats där de är och behöver inte vara storslagna och överdådiga planer på att erövra världen med den här kärleken. Kristens kärlek måste börja där hemma i den egna familjen och i den lokala församlingen. Man har lätt att tänka sig att man älskar kristna i andra länder eller platser där man inte känner dem egentligen. Men hur är det med dem som man egentligen känner? På grund av den kvarvarande kötsliga naturen blir det lätt i Guds familj, precis som i en vanlig familj. När man lever så nära och lär känna varandra mer ingående börjar man också lätt irritera sig på stort och smått. Och syskonen börjar kivas och så vidare. En kristen kan ha storslagna planer om att åka på mission långt borta och älska människorna där borta. De kristna och församlingarna där borta. De ser de stora reformerta baptistkyrkorna i USA med så många medlemmar och tänker sig att det måste vara underbart att vara med dem. Men om man inte älskar den man har sett kan man inte heller älska den man inte har sett. En kristen måste först vara överlåten till att älska dem han egentligen känner och tjäna dem troget och noggrant i den lokala församling som Gud har gett dem. En kristen som är lärd av Gud om broderskärleken älskar så som han har älskat, trots synden han ser hos personerna. Och nu några sista ord om vad det måste betyda för oss när vi vet att broderskärleken är lärd av Gud. Det första är att det finns ingen plats för självberöm då det kommer från Gud. Då vi vet att broderskärleken är lärd av Gud har ingen något skäl att berömma sig själv för att vara så kärleksfull. Den som gör det goda har blivit lärd av Gud att göra det, och Gud måste ha äran. Allt beröm är uteslutet. För det andra, man kan inte krysta fram en kärlek. Den måste bli utlärd till en av Gud och motiveras genom evangeliet. En del ser versen: om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och de säger att det är därför vi måste älska varandra. Vi måste älska varandra så att folk ser att vi är hans lärjungar. Jag har suttit på många samlingar och hört predikanten klandra församlingen för att ingen vill bli kristen, för att de inte älskar varandra tillräckligt mycket. Man tror att problemen bakom att folk inte är kristna är för att kristna inte älskar varandra. Och så skäller man ut dem för att de inte älskar varandra och försöker få dem att älska varandra, för att annars vill ingen bli kristen. De förstår dock inte att problemet ligger hos dem, då de inte predikar evangeliet troget i tillit till att Gud kommer att lära sitt folk att älska varandra. Motivet till att älska varandra blir istället evangelistiskt istället för evangeliet självt. Man vill att folk ska bli frälsta av det, men det är fel. Det är inte motivet utan resultatet. 1 Johannes 4:19: vi älskar därför att han först har älskat oss. Detta är motivet till att vi älskar, därför att han först har älskat oss. Det har sin drivkraft i evangeliet. Vi älskar inte varandra därför att folk ska se hur kärleksfulla vi är och vilja bli frälsta. Vi älskar varandra för att Gud har älskat oss och ska visa samma kärlek till varandra utifrån våra pånyttfödda hjärtan. Kärleken ska inte ha något dolt motiv, då är det ingen sann kärlek. Du kan inte hoppa över pånyttfödelsen och själv försöka att krysta fram en kärlek. Den som saknar kärlek har inte blivit lärd av Gud i evangeliet. Det tredje, en fråga: är det uppenbart att Gud har lärt dig broders kärlek. Kan man säga om dig att du är gudlärd? Du är lärd av Gud att älska. Är din kärlek sådan att ingen ser behov att tala med dig om den? För de ser att Gud måste ha lärt dig det. Är du så långt gången i broderskärleken att det inte finns något att korrigera? Endast uppmuntra dig att överflöda i den. Är det enda man kan säga till dig om broderskärleken? Gud själv har lärt dig att älska dina syskon. Jag uppmuntrar dig att överflöda ännu mer i den. För det fjärde, om du inte är troende, känner du dig nog utanför detta vi talar om. Och det borde du. Du är den utomstående som texten talar om. Du är inte inne i Guds rike och kan inte ens börja få denna uppmaning att älska andra kristna. Visst ska du älska dem, men det gör du inte, för du är inte född på nytt. Du borde titta in i detta Guds rike av kärlek till varandra och se hur annorlunda det är jämfört med resten av världen. Du ska förstå att de som du ser på är Jesu lärjungar. Du vet hur ni som inte är kristna lever efter ett eget kött och följer era egna själviska begär. Det är en hård värld där alla biter och sliter i varandra för att komma fram. Du ser på de kristna hur de älskar varandra och önskar på ett sätt att få vara med. Men på ett annat sätt vill du inte. För då måste du också vara med och älska dem, vilket du inte gör och inte vill göra. Du måste inse att du är helt förlorad och död i din synd och ditt kötsliga tänkande. Och det rike du lever i är mörkrets rike. Och du är på väg till ett 1000 gånger värre ställe än den här hatiska och onda världen, helvetet. Helvetet där Guds rättfärdiga vrede till slut kommer att låta dig lida för dina synder. En skuld du inte kommer att kunna betala någonsin i evigheternas evighet. Men se hur Jesus älskade syndare och led och dog i deras ställe för att betala boten för deras överträdelse. För just sådana som dig som var hans fiender. Hur kan du undgå att beröras av denna kärlek? Ångra din synd och fly till honom, den enda som kan rädda dig från mörkrets välde och föra dig in i sitt rike. Den enda som kan lära dig om kärlek. För det femte, om du är kristen och tänker för dig själv: jag älskar inte bröderna som jag borde. Jag måste börja älska dem mer. Då tänker du fel. Jo, du tänker rätt om du inser att du inte älskar bröderna som du borde. Det gör ingen av oss och vi borde ha viljan att göra det mer. Men du kan inte få fram kärleken genom egna ansträngningar. Du måste bli lärd av Gud. Du måste gå till evangeliet och begrunda med vilken kärlek som han har älskat dig med. Om du har svårt att älska vissa kristna på grund av vad de har gjort, tänk vilka synder du har begått mot Gud som är ännu värre än vad de har gjort mot dig eller andra, och hur han ändå älskade och dog för dig. Hur kan du med att inte behandla dina syskon på det sätt som Gud har behandlat dig? Du kan ändå aldrig komma i närheten av det. För det sjätte och sist, en allvarligare sits befinner du dig i om du kallar dig troende men inte älskar bröderna. Bibeln är tydlig. Om du inte älskar bröderna är du inte född av Gud. 1 Johannes 3:10-11. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Till detta är det bud som ni har hört från början, att ni ska älska varandra. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud vi har fått från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. Om du kallar dig troende men inte älskar bröderna, så är Bibeln alltså tydlig. Om du inte älskar bröderna är du inte född av Gud. Du måste se att du också i själva verket inte är troende. Du är helt förlorad. Du är ett djävulens barn, inte Guds barn. Du kan inte finna kärleken i dig själv. Men det är ännu inte för sent för dig heller. Erkänn ditt hyckleri och kryp till korset. Gå och se hur Jesus dog för de värsta av syndare för att visa upp sin stora kärlek. Vänd om till Gud som ska lära dig sin kärlek genom evangeliet, så att du blir född på nytt och lär dig att älska de andra som Gud har fött. Det är alltså Gud som lär kristna om broderskärleken, att älska varandra. Om du är gudlärd att älska de kristna och det påtalas av andra, beröm inte dig själv utan ge ära åt Gud och överflöda ännu mer i den. Amen.